Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Det ska idag handla om sex, samliv och lust efter förlossning. Som vanligt i poddstudion med mig, Carina Barmorska.
Och Jenny Stolt, läkare.
Och Kalle Nordvall. Du är efterlängtad och varmt välkommen tillbaka.
Tack, det är kul att vara tillbaka.
Ja, vi har kört ett avsnitt tidigare.
Jajamän.
Ja, och då var det under och... Ja, före och under förlossning. Alltså i graviditet, under förlossning pratade vi sex.
Precis.
Så att nu kör vi fortsättning här. Men Kalle, du är socionom. Du är sexolog. Du är psykoterapeut.
Jag är terapeut. Jag går just nu min legitimationsutbildning för att bli psykoterapeut.
Så ja, men snart.
Ja, snart.
Ja, snart. Det, ja. Men du, det är en bra kombo. För det du jobbar med är ju alltså på heltid att jobba med sexualitet.
Mm. Stämmer bra.
Ja, underbart. Tidigare så sammanfattade vi ungefär avsnittet så här. Det finns inga måsten. Vi ska stötta varann. Och vi måste absolut lära oss att kommunicera.
Mm. Gud, snyggt.
Så det var väl en bra
intro. Det var
bara att köra. Så det är ett bra intro till det här. Men det är oftast en otroligt stor omställning att få barn fysiologiskt, absolut, emotionellt. Mm. Och sexlivet ser oftast annorlunda ut. Kanske framförallt i början av olika anledningar. Och det kan ju bero på, som sagt, olika saker. Det är avsaknad av lust. Mm. Det kan vara att du har blivit sydd i underlivet. Mm. Det måste få läka sig, ta tid. Du har fortfarande blödning och så vidare. Vad skulle du säga, Jenny, som förlossningsläkare? Vad har vi att ta hänsyn till? Rent det fysiologiska?
Jo, men du har ju sagt många saker av dem redan. Att man, har man en vaginal förlossning lika så som ett kejsarsnitt, så har man ju blivit sydd i, förmodligen. Det finns mer eller mindre stora bristningar i vagina. Oftast är de mindre bristningar, men det ska läka. Sen har man avslaget. Det är ju precis likadant som om man har fått ett kejsarsnitt eller vaginal förlossning. Då blöder man lite grann. Eller man kan blöda ganska mycket några dagar. Sen avtar ju det. Och sen är det den stora grejen som påverkar oss kvinnor hormonellt, det är när vi ammar. För då blir vi väldigt nedtryckta i våra östrogennivåer när vi ammar. Och östrogenet, det är ju liksom smörjningshormonet för oss kvinnor. Det är vårt må bra-hormon och smörjningshormon. Och det är väl på något vis något fysiologiskt i det också, att när vi kvinnor ammar, då ska vi fokusera på det barnet vi har. Vi ska inte bli gravida en gång till, för vi föder ett barn i taget. Och det är väl kroppen som naturen
säger. Oftast.
Ja, men precis. Vi kan få tvillingar och trillingar också. Men vi ska liksom inte få... Vi får inte barn liksom så fort... Det är det amningen är till för. Vi är hemma i vår ägglossning, så att vi inte ska bli gravida igen. Utan vi ska föda upp det här barnet som vi har. Ja, det
är kroppen är magisk.
Ja. Kroppen är magisk. Den ser till att vi liksom producerar våra barn, att vi tar hand om de barnen vi har. Mm. Lite så. Ja.
Så för vissa så tar det, så går det snabbt, och för andra så tar det längre tid, helt enkelt.
Absolut.
Mm. Och smärta, som du sa, kan vara involverad. Mm. Blödningen. Oron kan vara en stor del.
Ja, det händer ju jättemycket under en förlossning. Man har ju aldrig varit med om det här tidigare. Det har faktiskt kommit ut ett barn från ens kropp. Och både den mentala omställningen och den fysiologiska kroppens omställning, man kan ju kalla att en mental läkning lika så mycket som en kroppslig läkning i det, och en anpassning. Så det är klart att man har olika återställningstid. Det är ju inte så konstigt. Det är bara normalt.
Mm. Ja, men det är det. Ja. Och den här torrheten i underlivet, ja, skörheten, ja, kan göra också, ja, att vi...
Att det skaver och, ja, att det kan, man kan få lite småont utav det. Mm. Men det finns ju hjälpmedel. Om lusten, om den mentala lusten till sex finns, då går ju den fysiologiska kroppsliga delen går ju att fixa. Eller det finns ju hjälpmedel till det, mot torrhet.
Men som läkare då, vad skulle du säga att vi kan eller bör vänta? Finns det något sånt?
Nej, men jag brukar alltid säga så här att ett bra mått kan ju vara att man liksom går till sin barnmorska på efterkontrollen och känner så här, om man känner sig osäker på om det har läkt ordentligt, att det är fit for fight nere, om man kan kalla det så. Då kan ju barnmorskan säga att men det här ser ut i god läkningsfas och så där. Det finns liksom inga kroppsliga hinder för att starta sin sexualitet. Men det handlar ju om att det är kvinnan själv som styr det när hon känner sig redo. Och har man då torra slemhinnor till exempel, då finns ju receptfria läkemedel som är både utan östrogen och med östrogen, lokalbehandling för att återfukta slemhinnorna så att man inte ska få ont av sina torra sköra slemhinnor.
Och där har vi ju tittat på en produkt som heter Vagivital, faktiskt. Mm. Vagivital som är hormonfri men som kan hjälpa till. Finns flera på marknaden också. Mm. Men skulle du uppmana till att vänta tills avslaget är borta?
Nej, alltså avslaget när man blöder som mest, det kan man ju jämföra som en riklig mens. Och när man precis har fått barn, då har det varit en moderkaka droppe i livmodern som har suttit fast där. Och man kan likna det med att det är ett sår som ska läka där uppe. Och det är ju en väldigt bra grogrund för bakterier att fastna det. Det har näring från blodet, den har liksom rätt kroppstemperatur och så. Så får man in en bakterie i det, då är det ju väldigt vanligt att man kan få att man får då en endometrit, alltså en infektion uppe i livmodern innan. Livmoderslemhinnan i livmodern. Det var ju förr i tiden, kallade vi det för barnsängsfeber. Och det förekommer ju fortfarande. Så när man blöder det där mesta, liksom, den största blödningen med klumpar och så, de närmsta 2-3 veckorna efter en förlossning, då ska man ju undvika att föra upp någonting i vagina.
Fast det finns ju många andra sätt att ha sex på.
Jajamän.
Och vet du vem som är bäst på det?
Ja, men det är ju Kalle.
Det är ju Kalle. Ja. Är du kvar, Kalle?
Ja, jag är kvar. Men jag sitter och lyssnar på er. Ja. Delvis för att det bor ju en liten önskedröm att själv bli sjuksköterska någon gång i tiden. Men jag har ju
välkommen.
Nog med titlar, hur känns det som. Men jag tänker att det som man ofta utgår ifrån, och när jag också hör dig prata, som vi också pratade om innan vi började spela in, är ju det att vi ofta tänker på att det ska vara penetrerande eller omslutande sex som liksom är målet hela tiden. Därför tycker jag väldigt bra att du nu säger så här, men det handlar om att föra upp någonting. Ja, men det ska man helst undvika i samband med det här avslaget för att undvika infektioner. Mm. Men att det just finns många andra sätt att leva ut sin sexualitet men också skapa en intimitet. Vi behöver inte komma in i varandra för att det här liksom ska räknas. Och inte heller rent sexualfysiologiskt så är inte heller krav på penetration eller omslutning för att det liksom ska bli skönt.
Nej, håller jag helt med dig om.
Ja, och därför är det så bra att vi just pratar om det här. Att vi säger att om ett så här avslaget, nej, inte jättebra att föra in någonting i slidan eller vaginan, men att det finns andra sätt att närma oss varandra. Liksom.
Därför just att vi har en ökad infektionsrisk. Mm. Men penetrerande sex har nu bytt ord till omslutande sex. Mm. Är det bättre omslutande sex? Är det varmare? Är det skönare?
Jag tänker att det är bra att kombinera. Alltså varför man har... Vi människor har ju en tendens att gärna sätta ord på saker som liksom ska sätta ribban eller som liksom ska ha en normerande effekt, alltså hur vi ser
hur
på
vi
sexualitet
tolkar in
till exempel. Och när vi pratar om sex så handlar det ju ofta om just penetration, alltså något ska föras in, och att det då blir själva det aktiva handlandet kommer då från personen som då just för in eller penetrerar. Och då har språket är ju så otroligt fiffigt på så sätt att utvecklas för att också inkludera andra synsätt. Och i det här fallet så pratar man just om omslutande sex för att också ge del av aktiviteten till den som också faktiskt är med i det här och som omsluter med sin kropp det som då förs in. Så det här är ju en ganska viktig språklig diskurs som vi liksom nu börjar utvecklas till, just för att få mer aktivitet från båda håll. Det som vi kallar för ömsesidighet. Det gillar vi ju i sexologiska sammanhang att prata om. För det är ju också målet, tänker jag.
Ja, det är ju superviktigt. Mm. För det handlar ju om, tillbaks då till inledningen, förra gången, sammanfattningen, kommunikationen.
Eller hur?
Ja. Mm.
Vi terapeuter älskar ju att snacka kommunikation, delvis för att det är vårt redskap, det är det vi jobbar med. Och kommunikation kan ske på många olika plan, delvis det talade ordet, men också hur vi för oss i rummet, hur vi rör oss, hur vi ser på varann och så vidare. Och det jobbar vi terapeuter med på olika sätt. Men då, när vi terapeuter pratar om vikten av kommunikation, så hamnar vi ofta i diskussionen att kommunicera med varandra, då en tvåsamhet i det här fallet. Eller som ett exempel, det finns ju många relationsformer förstås. Jag tycker också att det är en viktig del att vi börjar prata om kommunikationen inåt. Alltså jag som individ börjar liksom kommunicera med mig själv och fundera på vad vill jag, hur känner jag för det här. Att vi också börjar diskutera med oss själva, vad vill jag av mitt sexualliv eller min intimitet med min partner. För det kan jag avslöja, det är inte så många som vet det. Utan man lägger ofta fokus på att tillfredsställa den andra och vad man tänker att den andra önskar. Och där är ju småbarnsåret ett gott exempel på, där man blir så otroligt upptagen av den andra att man glömmer bort sig själv. Det finns ju begrepp som hushållssex för att liksom hålla hushållsfriden på något sätt ajour. Och det kan ju vara bra i vissa sammanhang, men i andra sammanhang katastrofalt för både sexualfysiologin men också parrelationen.
Men vilka möter du i ditt jobb? Eller när möter du dem? Mm. Två frågor. Ja. Efter förlossning?
Jag möter dem när det kanske har gått ett år. När barnet, eller barnen är runt ett år och man inte har hittat tillbaka till exakt det sexlivet man hade innan graviditeten. Och då är det liksom lite mitt otacksamma arbetsuppgift att beskriva att nej, men det kommer nog inte att gå. Att det liksom är lite orealistiska förväntningar på sexuallivet, att det ska vara copy-paste. Delvis för att det har gått en tid, vi utvecklas ju hela tiden, tack och lov kan jag tycka. Men också att det är ju en till individ i era liv som ni måste fokusera på. Och era energinivåer och prioriteringslistan ser annorlunda ut i jämförelse med innan den här lilla varelsen kom in i ert liv. Så hur kan vi liksom göra det så bra som möjligt utifrån dagens förutsättningar? Med inspiration förstås av historien, vad har funkat och vad har inte funkat.
Men verkar det vara viktigt att det ska vara som det har varit?
Det verkar så. Och det är väl lite, vi människor också har en tendens att vara väldigt nostalgiska. Vi vill gärna ha det som det var förut. Och då kan det ibland vara svårt att se hur ska vi liksom utveckla det här på bästa sätt utifrån de förutsättningar vi har idag.
Men Kalle, jag är jättenyfiken på, jag som gynekolog och kvinnodoktor, jag är ju väldigt fokuserad på vad som händer med, i kvinnans fysiologi och mentala och hälsa kring sexualitet och så. Men det måste, du måste ju träffa männen som då också har varit med om
eller
en förlossning.
Partnern,
ja. Eller partnern. Precis.
Jo, jag träffar både rätt. Oavsett könsidentitet på partnern eller med föräldern, så träffar jag dem ibland.
Ja.
Och då handlar det många gånger om en, nu ska jag försöka så här, generalisera på ett sätt som vi terapeuter egentligen inte gillar att göra, men jag försöker gå emot min natur här. Alltså många partners eller medföräldrar som kommer till mig beskriver en frustration över att man kanske inte får vara så pass nära som man själv vill vara sin partner och den som har varit gravid. Av olika anledningar som vi har rabblat upp rent medicinskt. Man vill liksom återta sin kropp och så. Mm. Och det har många generellt sett stor respekt för. Man förstår att så här, men du måste ju förstås få läka och liksom vinna tillbaka din kropp efter en graviditet och också eventuell amning förstås.
Mm. Där ska jag säga också att jag har varit med om samkönade par när två kvinnor föder barn där man delar på amningen. För det kan man ju göra.
Absolut. Ja, och det kan ju väcka reaktioner också för många. Ja. Det är ju väldigt normkritiskt sätt att ge sitt barn föda. Men samtidigt så är ju ändå barnets föda det viktigaste kan jag tycka i slut.
Mm. Om jag får flika in då, nu blir det mycket flika in här, så kan man ju förtydliga att det går ju faktiskt att amma fast jag inte har ammat ett barn tidigare. Man kan stimulera igång till den amningen
om
den
har varit gravid, ja, så kan
som
man
inte
säga.
Har varit gravid eller
det går alldeles utmärkt. Det går.
Nu kommer jag på en liten metafor.
Ja, förlåt.
För jag tänker så här, det som är spännande att vi flikar in saker, det är ungefär så här faktiskt samtalen brukar se ut med föräldern. Att det är så mycket tankar och känslor involverat som man så här kommer på, så drar man olika metaforer, liknelser eller berättelser hela
tiden. Du får dra
tillbaks. Ja, men det, och det, men jag tycker att det är ändå ett talande exempel på hur vi också går igång i det här rummet.
Ja, ja.
Just för att vi kommer på så många saker som man upplever är viktiga.
Mm.
Och det gör ju förstås också människor som går i terapi, att de, det blir liksom lite
spretigt.
Lite spretigt. Mm. Och det är för mig, ger ju som terapeut väldigt mycket information. Mm. Och jag jobbar ju mycket med fria associationer, alltså att man får komma på, och att jag vill ju ha all information förstås. Men att det som ändå bottnar är någon form av frustration över att man inte får komma så nära som man önskar, men också svårigheter att verbalisera det till sin partner utan att skamma. För man tänker då att så här, men jag vill vara nära dig, men jag förstår att du vill liksom komma tillbaka eller få tillbaka en känsla av att din kropp är din. Men så brottas man med den här frustrationen och inte vilja skamma, och så liksom en rejäl skuldkänsla över att hur kan jag liksom vara nära min partner utan att få den att må dåligt eller känna prestation. Och där är ju ganska många, de som kommer till mig då, så nu är det en väldigt ensidig bild, men de som kommer till mig har ju problem med det.
Mm.
Och då får jag hjälpa dem att liksom hitta ett språk att delvis för sig själv definiera sina egna behov och önskningar, men sen också att verbalisera dem till sin partner.
Men du, är partnern oftast väldigt rädd för att närma sig då den nyblivna mamman? Jag tänker med hänsyn, att man tar så mycket hänsyn till att det som har varit, så att man vågar inte ens föreslå att nu... är det kanske dags?
Jo, men det tror jag absolut finns en sanning i. Det tror jag finns en sanning i. Man vill gärna liksom vara den här respektfulla partnern och inte närma sig för snabbt, men så vill man ändå, så blir den här inre konflikten liksom, som för många är jättejobbig. Och sen finns det ju också de som har varit gravida som också har en sexuell lust, som de också tycker är lite så här konfliktmässigt, så här, men gud, hur kan jag bli upphetsad när jag sitter och ammar mitt barn? Och så tänker man liksom att barnet skulle vara involverad i den här upphetsningen, vilket ju extremt sällan är. Utan brösten är ju en väldigt erogen zon som väldigt många tycker om att få stimulerade. Och jag menar, det blir de ju verkligen när man ammar. Så det handlar ju väldigt lite om barnet. Men så blir det liksom en skam- och skuldkänsla kopplat till det. Mm. Som också är svårt att verbalisera och kanske prata öppet om till sin partner eller också till sin terapeut. Just för att sexualitet är ett känsligt ämne.
Man har inte hört någon som har pratat om det tidigare, så man tror ju att man är ensam om.
Ja, och jag menar, tystnaden är ju vår värsta fiende på något sätt. Och det är väl därför jag har dragits till det här yrket. Jag dras till det som ingen vill prata om. Men också att det blir ju någon form av just skam- och skuldspiral som inte är så hälsosam. Och det är väl det, många kommer ju till mig efter flera år. Och bara så här, vi har inte legat med varandra på så här lång tid och vi vill ju göra det, men vi har ingen aning om hur vem ska sätta ord på det. Och så kommer jag, som du jobbar med, som du sa inledningsvis, att jag jobbar ju med sex hela tiden. Så jag pratar ju sex från 8 på morgonen till 5 på kvällen och ibland lite till. Så för mig är det här väldigt odramatiskt, för jag har ju fått träna på det här. Så många gånger får jag hjälpa paren att typ ens ta orden i munnen.
Men det är ju därför man betalar och går till dig, för att det är i det rummet med Kalle Nordvall så är ju, där pratas det mycket sex.
Ja, men då får jag jobba med, då får jag ju ibland jobba med också i min egen handledning. För många terapeuter går ju tack och lov i egen handledning. Att jag behöver ibland liksom bromsa mig, att jag kan inte gå in och prata liksom väldigt detaljerat alla gånger, utan jag behöver bromsa mig och liksom möta på nivån som paret eller individen kommer till mig för. På tal om språkets betydelse så kan jag ju, måste jag matcha mina klienters språk. Jag kan ju inte sitta och prata en massa akademiska ord och begrepp och vetenskapsmetodik på studier som jag refererar till med personer som inte ens vågar ta ordet sex i sin
Men precis, men det är en utmaning överhuvudtaget när man jobbar inom sjukvården att vi kan bli väldigt såna.
Eller hur?
Ja, det får man jobba med.
Men då är vi ju tillbaka i kommunikationen, att vi kommunicerar.
Ja, konstant. Men sex är ju
på
kommunikation.
På rätt sätt för stunden.
Ja. Oh, ja.
Men du, jag är lite nyfiken på den här Folkhälsomyndigheten. Är den rapporten klar nu? Visst har de gjort det? Det var 2009 de gjorde den senast.
De gör ju rapporter på löpande band.
Ja, men jag tänkte om svenskarnas sexvanor.
Ja, ja.
Den
kom ut förra 16. Året. Tror jag. Jag tror de skickade ut enkäterna där någonstans 2016. Och nu är så här, min tidsuppfattning. Jag tror den släpptes förra året, 2018, för nu är det ju nytt år. Ja. Jag tror den släpptes någon gång 2018 under våren. Tidigare har vi haft en sexualvanundersökning i den svenska kontexten från 1996.
96,
den som heter Sex i Sverige.
Mm, just det.
Och den ville man ju göra en liten replika på, delvis för att kunna veta och också kunna beskriva
hur mycket vi ligger.
Ja, hur mycket vi ligger. Och folk kan ju ibland tycka så här, men sex ska vi inte forska på, det är inte politik, det ska vi inte snacka om, det är privat. Men i och med att vi vet ju att sexualiteten är så otroligt beroende av politiken, så måste vi ju forska på det för att kunna veta vad vi ska lägga våra samhälleliga resurser och våra gemensamma pengar på. Och där har vi ju förlossningsskador exempelvis. Där det är ju också en sexologisk spörsmål att vi behöver prioritera förlossningsskadade personer som kanske inte kan ha leva ut sin sexualitet som önskat eller ha inte ens kommit
eller
dit.
Under en tid. Det behöver under ju inte vara bestående.
Nej, nej. Bra, tack. Det är en viktig poängtering där. Nu har jag glömt bort vad frågan var. Folkhälsomyndighetens rapport.
Ja, rapporten. Hur mycket ligger vi egentligen? Vet vi det?
Ja, det finns ju en rad olika studier där man försöker liksom sätta en siffra på hur många... Liksom,
ja, det är ju svårt.
Det är ju totalt omöjligt. Ja, det. Men där finns det ju... Nej, totalt omöjligt. Nu överdriver jag. Men det beror ju också på hur vi definierar sex. Ofta som studeras så är det vaginala penetrerande omslutande samlag som man utgår ifrån. Så där blir det ju per automatik en väldigt snäv definition. Det blir också väldigt heteronormativt, så vi glömmer bort väldigt många grupper. Och om man också kollar på studier där man försöker räkna hur liksom genomsnittstiden på då ett samlag ska vara, så är det liksom för när penisen förs in i slidan och när personen med penis får utlösning. Och det blir också en väldigt snäv bild av en verklighet, för att då tar man liksom bort både efter och eller före och efter aktiviteterna, eller vad man nu ska kalla det för. Så hur mycket vi ligger per månad exempelvis, vi vet inte exakt. Men det finns snittnummer på att vi ligger typ en gång i veckan, ska man väl krasst kunna säga. Och de här samlagen varar ungefär 4 minuter.
Underbart är kort.
Ja, men då utgår man ju också bara ifrån penetrationen eller omslutandet. Så jag tror ju att det här är forskning som vi kan titta lite på det, men det är liksom inte hela sanningen.
Nej. Det förstår man ju.
Ja. Nej, vet du, det gör man inte. Inte rent generellt sett. Men, vad taskig jag känner mig nu. Men att det man tänker, för det är väl absolut den vanligaste frågan jag får, både liksom via mina sociala medier och min mailbox, är ju typ, är jag normal? Är vårt sex normalt? Man vill så gärna ha någonting att refereras till eller jämföra sig med.
Okay.
Och så tänker man så här, men jag har, om man är en person med penis till exempel, så säger man, jag har tidig utlösning. Och sen när jag liksom börjar nysta lite i de här frågeställningarna, så bara, men jag kan bara hålla i 30 minuter.
Jaha,
så blir jag så här, ja, det är liksom rent medicinskt så är ju det typ grattis snarare.
Ja.
Men att man då liksom jämför sig med kanske sina kompisar, hur man snackar om det här i liksom sociala sammanhang. Hur vi liksom kollar på det rent populärkulturellt, hur pornografin påverkar oss och så vidare. Jag tycker att det kan finnas en poäng att prata om de här studierna förstås, men då lägga till att det är en liten sanning med modifikation. Men också kolla på hur studierna har gjorts förstås.
En fråga som jag tycker ofta dyker upp, det är att är regelbunden sex en måttstock på en bra relation?
Ja, vad tror du?
Nej, det tror jag
skulle
inte.
Jag spontant säga. För att det ser olika ut över tid. Och nu har vi fött barn, det ser annorlunda ut mot tidigare och kanske senare också.
Precis.
Och att det kan få se annorlunda ut, för så är ju livet.
Men det var ju som vi pratade om, man har fokus på ett litet barn och man var överens om det är en bra kommunikation i det.
Ja.
Då kanske båda partner känner att det är här som är fokuset nu. Och då är det en bra relation. För mig i alla fall.
Jag tänker så här, men regelbunden kommunikation är väl snarare en bättre måttstock än hur ofta man ligger med varandra. Och det finns olika studier så att om man ska ha sex 3 gånger i veckan, då blir man lycklig.
Ja, då är man vaccinerad mot skilsmässa.
Eller hur?
Ja.
Tjena. Men då, jag fick kommentera den studien där den kom för några år sedan i ett radioprogram. Och då blir det så här, då tyckte journalisten att jag var ganska jobbig. För jag sa så här, men delvis, vad menar man med ligga? Alltså, vad är det för sex vi menar? Hur har man kommit fram just till 3 gånger? Och vad menar ni när ni snackar lycka? Och det här är ju också någonting som man jobbar jättemycket med i psykoterapi. Så här, vad är det för ord vi använder? Sen kan det förstås vara kanske, man brukar lite slarvigt säga, har man ett fungerande sexliv i en parrelation så tar sexlivet ungefär 10% av parets tid. Det är liksom inte så mycket friktion. Men är det så att en eller båda är missnöjda så tar det 90% av tiden.
Uh-huh.
För då är det liksom något som ligger och skaver hela tiden. Och det kan dra en metafor till, jag har köpt nya skor. Uh-huh. Och då får man såklart skavsår som på brev på posten. Och då är de här skorna kanske inte så bra första veckorna. För jag går ju och tänker på det här skoskavet så fort jag rör mig. Men sen har jag ju gått in de här skorna och då bryr jag mig inte så mycket. Och det är ju lite så att när vi liksom har ett problem i våran vardag så har vi människor en tendens att fokusera på det. Och ibland överdimensionellt mycket.
Mm.
Och det blir väldigt påtagligt också då när man har småbarn exempelvis. Man har sin prioritering i bästa av världar på barnet första tiden. Och sen när barnet sover och man tänker att man ska få till den här intima tiden med sin partner, så funkar det inte som man tänker sig att det skulle göra.
Och det då blir finns liksom ingen av och på där. Knapp liksom för det.
Nej.
Nej.
Nej, och om människor förstod det i högre utsträckning så delvis skulle jag kanske bli arbetslös. Men också att vi skulle spara väldigt mycket psykisk ohälsa om man förstod att sexualiteten funkar inte av och på.
Nej, det börjar vi i diskbänken liksom. Vem som tar hand om disken och lagar mat och tvätten och alltihopa det.
Men jag kan också bara outa mitt eget privatliv. Jag kan tänka när jag och min partner skaffar barn så min egen definition på vad romantik var skiftade ju så här.
Över en natt.
Oj, det syns inte på podd, nej. Mm. Jag tar min hand och har handflatan neråt och så vänder jag den upp. Det blev en helt annan definition för mig vad romantik var.
Mm.
Det liksom innan kanske var just det traditionella, kanske stereotypa, blommor och choklad. Men som nu är typ så här, du, jag plockar ju diskmaskinen.
Mm.
Det är liksom, det förändras ju också även det. Och det är också det som är lite fina i långvariga relationer, att vi ändrar ju både inställning och hur vi ser på varandra och hur vi ska leva våra intima liv.
Mm.
Men vissa blir rädda för det. Att om man liksom vill ha det som i förälskelsefasen. Och det, jag menar, då lever vi ju så otroligt integrerat i varandra för att vi är förälskade. Och det har ju många olika förklaringsmodeller i alla perspektiv i mänskligheten. Men sen när liksom relationen fortlöper och det liksom blir fördjupad kärlek eventuellt. Så förändras ju också våra definitioner på hur vi vill ha det och hur vi tänker hur saker och ting ska gå till. Men då blir vissa lite skraja.
Men då fick jag genast en fråga som dök upp i mitt huvud. Märker du någon skillnad på de par som kan skaffa sex, eller skaffa barn, inte skaffa sex, ganska snabbt efter att de träffas när de egentligen är i förälskelsefasen och så råkar man bli gravid och få barn väldigt tidigt i sin relation?
Mm.
Finns det någon liksom problematik i det jämfört med de som har haft en lång relation innan, gått över förälskelsefasen, kommit in i den här stadiga relationen och gått över till där du pratade om alldeles nyss? Märker du någonting sånt?
Alltså jag tror inte det finns, kommer inte på någon så här spontan studie som visar någonting så, men jag kan tänka, alltså när vi förälskade, alla vi som har varit förälskade någon gång vet att vi blir ju lite dumma i huvudet.
Ja, det blir.
Vi blir ju väldigt enkelspåriga och väldigt fokuserade på vår partner. Och då finns det
förstås en ganska tuff tid för kroppen egentligen, förälskelsen,
alltså
med hormoner, hela kittet.
Ja, och hela psyket.
Ja, hela psyket, det mentala.
Hela ens fokusera på sin tenta när man bara sitter och tänker på sin käresta, det är ju asjobbigt. Men då också.
Och helt underbart.
Ja. Men vi hade ju inte klarat av att vara förälskade i 25 år på det sättet som vi är de kanske första 25 veckorna. Utan det är ju också en utveckling som har ett syfte, om man nu ska vara så torr, att liksom delvis hitta de här känslomässiga, emotionella och fysiska banden till varandra. Där hjälper ju förälskelsen oss. För att komma till det här fördjupade kärleksrelationsmomentet, så att säga. Men skaffar man barn när man är i det här kärleksdimman de första tiden, så finns det ju en risk att man har en förskönad bild av den man skaffar barn med, som sen kanske blir någonting annat när barnet kanske är på utsidan och där. Och så ser man sidor som man kanske inte alls var beredda på. Och då kan man ju logiskt tänka sig, okej, men har man varit ihop i då 10 år och har sett både liksom svartvita sidor och sämre och bättre sidor av en partner, så vet man allt. Men det gör man ju inte heller.
Mm.
För när har man haft en långvarig relation och sen skaffat barn, så är det ju fortfarande en helt ny kontext. Och jag menar, alla vi som har skaffat barn någon gång och börjat uppfostra barn vet att så här, barn har en tendens att trigga våra sämsta sidor. Och det pratar vi tyvärr också lite för sällan om. Jag tänker också kopplat till förlossningsdepressioner exempelvis. Som inte bara drabbar.
Jag skulle säga att det inte kanske barnen direkt, utan det är situationen. Nej. Att få barn med sömnbrist och allt vad det innebär.
Precis,
förlossningssmärta,
ja.
Allt.
Ja. Ja. Barnet bär ju inte skuld i det. Nej. Per se, utan det är ju hela kontexten.
Ja.
Och har man då en partner, oavsett om man är den som har förlöst eller, säger man så?
Blivit förlöst.
Blivit förlöst, säger man. Förlöst. Tack, ja. Eller den som står bredvid, eller ifall ingen av dem har varit gravid, utan man kanske blivit förälder på andra sätt, så är det ju en kontext som påverkar oss. Och jag menar, det är ju både på det goda och på det onda sättet. Men vi tänker att en bli förälder ska liksom vara det här rosa, fluffiga och glittermolnet konstant. Och så väljer vi liksom att inte visa upp när man har blivit nerbajsad eller när man liksom har både bajs i handen och kräkset på ryggen på Instagram eller andra sociala medier, utan man visar när man klär ut ungen till en katt liksom, att det är också en väldigt enkelsidig representation.
Men är det inte också så att ligger vi bra innan, så har vi ökad chans att få att ligga bra efter?
Absolut.
Så vi får kommunicera mera redan innan för att ha förutsättningarna sen efter. Och sen skulle jag vilja säga att det beror ju också på, som du var inne på Jenny, det här vad vi är i för situation. När barnet också triggar oss, och det kan ju vara det väldigt lilla barnet som vi blir väldigt provocerade av, dess skrik. Och vi blir oroliga och vi blir ledsna. Och allt, hela vår kropp, där hormonerna dras ner i stress istället för det här lugn och ro. Och det är ju inte liksom kompatibelt riktigt med det här närhet, smek, sex, lust. Det drar ju ner. Är det någonting som förstör lusten, så är det ju stress.
Värsta boven, skulle jag säga.
Ja, exakt.
För jag menar, om vi pratar hormonellt, så jag menar lusthormoner och stresshormoner, de är ju inte bästisar alltså, utan de slår ju ner varandra totalt.
Ja, det ska de, ju de ska inte vara det.
Nej, det är lite motsatser, så det vore ju knasigt.
Precis, vi måste ha dem båda.
Ja. Men det, stress är ju absolut den största lustboven i vårt samhälle generellt sett. Det är ju inte bara familjeperspektiv, utan liksom arbete och sysselsättning och allting.
Jag tänker på en annan viktig sak när vi ser partnern då. Jag har fött det här barnet, jag ammar det här barnet, och sen så har jag då min partner vid sidan av. Är den avundsjuk på min situation att få vara väldigt mycket närmare barnet? Hur har du något sånt i dina samtal? Eller vad är det för känslor till partnern?
Det, jag tror att det är alla. För att vara så tråkig generellt också, men alla känslor.
Alla på en och samma gång.
Här kommer alla känslor på en och samma gång. Per Gessle hade ju en poäng med det för några år sedan. Men det, jag har ju faktiskt, och där blir ibland människor förvånade, jag tror jag pratade med dig om det sist vi såg, just det här, Carina, att när i heterorelationer så har jag haft fler och fler män under åren som kommer till mig för att prata om den här otroliga sorgen över att själv inte kunna vara gravid.
Exakt, den pratar vi om.
Att det är just det här, men hur, att få vara så otroligt nära sitt eget barn så att man faktiskt bär liksom i sin kropp. Det är ju någonting som de av oss som är födda biologiska män aldrig kommer få känna av. Vi får stå utanför och klappa lite. Om liksom den som har magen godkänner det. Samtycke är bra grej. Men det är liksom så nära vi kommer. Sen kommer vi inte heller kunna amma. Och det blir också en sorg att man inte får ha den erfarenheten. Och där kan det ju finnas en poäng när vi liksom, ifall de som inte kanske har förmågan till amning av någon anledning eller liksom övergå till något, att också låta medföräldern ge mat och omsorg. Att vi liksom delar på den här omsorgen som inte bara är maten, för barnet ska ju också bada, ska ju också bytas blöja på. Att vi försöker få en jämställdhet också i den liksom vardagliga omsorgen.
Och mat är viktigt, men det andra är också väldigt viktigt.
Verkligen.
Men då kan det ju vara så att det som är närmast, alltså där du har närmast kontakt med barnet, hud mot hud, skin to skin care, oxytocinet flödar, det är ju väldigt ofta just vid amning. Men du kan ju också mata barnet hud mot hud och tips där du kan ha en väldigt, väldigt nära relation
till barnet, fast du kanske då inte rent fysiologiskt kan ta dig an amningen. Så att det kan man ju faktiskt tipsa om nu barnet får ersättning och så. Vissa ammar ju helt under en lång tid, men då kan man ändå ha sitt barn hud mot hud.
Jag brukar ofta plocka fram det i det positiva direkt efter förlossningen, om den födande måste iväg till operation till exempel. Om det är moderkaka som sitter fast, eller om de behöver synbristning, eller om det är någonting. När barnet får stanna hos pappan. Och då att man framhåller det. Liksom att,
ja, med
föräldrar. Ja, pappapartner, förlåt. Nu är det, mest, det är ju mest pappor med. Så det blir på automatik att man säger så. Men självklart har jag samkönade par också. Men att barnet då får vara den som inte har fött, och det kanske inte är så himla tokigt, för då får de en bra start tillsammans, för att den födande har just haft barnet i sin kropp hela tiden och har en anknytning oftast redan. Och det brukar de flesta köpa, så ja just det, det är väl självklart att man vill bara få upp barnet på brösten och försöka starta amningen på en gång, men när det inte är möjligt så är det liksom... Det är inte fel det här heller, den andra vägen.
Och det är väl det som är så fantastiskt. Vi pratar om det, magin med kroppen, men jag tänker också om magin med att det faktiskt finns alternativ och att man är med och pratar om det. Alltså att, precis som du säger, så, men nu ska vi iväg och göra det här, men ta av dig tröjan och låt barnet lägga på ditt bröst. Ja. Just för att få igång alla de här mekanismerna. Och visst hormonnivåer också, men också för att föräldern ska få en kontakt och hålla i barnet. Så jag känner att nu är barnet här. Att det blir också en viktig aspekt i det. Att man har ett ansvar i att ta hand om det här lilla pyret som nu finns.
Ja, liksom. För vi är väldigt fokuserade på att vi ska ha så lite separation på den födande barnet. Men det finns ju faktiskt ett alternativ.
Ja.
Ett fullgott alternativ i partnern.
Precis.
Och de kanske behöver det, barnet och partnern.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Men hur tips då, Kalle, på, för det är ju viktigt att komma igång. Hur lyckas man sätta fart då?
Jag tänker förstås att man ska, jag brukar dra den här klyschan, att man måste vilja. Man för sin egen skull. Jag kommer liksom inte kunna trolla fram en lust som jag inte vill ha. Utan det är en fråga, speciellt när jag har parterapier, som jag ställer i början. Men vill du vilja få en förändring? För jag menar, visst, du kan vilja få en förändring, men för sin partners skull. Ja, men då blir jobbet, det kommer ta mycket, mycket längre tid. Utan man måste ha en egen liksom, motivator och en drivkraft att få igång, vilja få igång sig. Men om man kanske inte känner så här, nej men jag har inte den här spontana viljan. Okej, men vill du komma dit? Nu känns det som jag bara säger massa ord. Men förstår du vad jag menar?
Ja, absolut.
Så är det liksom en motivator till att vi kan inleda en grej. Så först ställa sig frågan, vill jag ha lust, exempelvis.
Och den är väl säkert olika hos de här två personerna?
Absolut, oh ja. Det, oavsett om man har barn eller inte, så är det olika.
Så, exakt, ja men det är klart att det är. Så där i så måste vi mötas någonstans.
Ja. Ja. Att det, på tal om ömsesidighet, alltså det måste finnas en ömsesidig önskan. Det har ju absolut inte ovanligheten att jag får klienter som är ditskickade av sin partner för att så här, jag ska fixa dem. Och det är ju tyvärr, det går inte, det är omöjligt. Tvångsterapi går liksom inte.
Och det tror jag också, många barnmorskor, Carina du får rätta mig om jag har fel, men på efterkontrollen, att man går dit och säger så här, ja min man undrar när vi kan börja ha sex igen, är inte en helt ovanlig fråga.
Nej.
Tror jag. Och då får man bara försöka, men du vet du vad, nu får vi ta hit er båda två, så får vi prata om det här.
Precis, smart. Och det tänker jag är en vettig ingångs inkörningsport i det hela. Ja. Att jag och min partner undrar när vi ska kunna börja ligga. Ja, men hörni, det där kanske vi ska prata om tillsammans.
Ja.
Och det är ju liksom min drömvärld att det verkligen går till så efter vården. Att också involvera alla som är med i relationen. Liksom.
Ja.
Sen brukar jag tipsa om, okej, men om själva sexet, hur vi än definierar det, inte funkar, så öka på intimitetsbeteenden. Det vill säga, ta i varann, titta varann i ögonen, klappa på axeln när de står vid diskbänken och diska kaffekopparna. Alltså att man ger sig själv tiden att också skapa en intimitet som kanske inte behöver innebära penetration eller omslutning, utan bara klappar hud mot hud även där. Att så här, ta på varandras nakna hud. Och det behöver liksom inte vara de här klassiska erogena zonerna, utan det kan vara överarmen, det kan vara knät, det kan vara kinden, alltså det kan vara vad som helst, bara man skapar intimitet. Lust är ju en färskvara. Det här behöver vi liksom upprätthålla. Det är ju inte så att man går och får så här, jo, vissa får det i sig, men så här spontana kåtslag, utan att man behöver jobba på att skapa de här grejerna. Det är ju ett beteende som vi förstås kan lära oss, som sen kan trigga både hormoner men också aktivitet. Så man behöver handla. Jag brukar lite slarvigt säga 4 grejer. Att så här, ni måste tänka på att ni vill. Det kan ju vara fantisera exempelvis. Ni måste avsätta tid. Ni måste handla, alltså agera på det. Och ni måste vilja. Att det är liksom de här 4 komponenterna som måste till för att ni ska få till någon förändring. Och har jag då parterapier som bara fortlöper och så händer ingenting, ja, men då är det en signalement för mig då att så, ja, men viljan är nog inte så stark. Kan det då vara att vi ska prata om hur vi prioriterar vår tid? Ja, men just nu kanske sex inte är prioriterat. Nej, men då är det fine. Kanske hyckleri av en sexolog att sitta och säga, men ibland kan sexet kanske inte behövas i ett sammanhang. Utan det kanske är faktiskt värt att säga, men hörru, nu får, kan det här bli en icke-fråga i x antal veckor.
Men det är väl viktigt att få ta den där pausen?
Vi kan absolut vara ibland. Att låta liksom pressen över att det här ska fungera försvinner.
Ja, för den är förödande, som vi sa förut.
Ja,
det blir
stress,
bara
och press.
Stress.
Man blir inte kåt av stress, alltså.
Nej, det är inte.
Nej, det blir man verkligen inte.
Nej.
Nej.
Men du, den här sensualismen då, mera, hur kan vi trycka in den i vardagen? Kramar.
Alltså jag tänker se det viktiga i de små stunderna. För många tänker att man liksom ska ta semester och ta in på hotell i en vecka. Och det har ju man delvis inte alltid råd med. Och tidsmässigt är det liksom svårt. Och framförallt om man har ett litet knyte med sig. Men att det är att se liksom det viktiga i de små stunderna. Det är det jag menar med att så här, klappa på din partner när man står och diskar. Eller liksom när man står och steker de där middagsrätten, att man vågar bara säga fin du är, eller vad glad jag ser dig. Alltså att det behöver inte vara så stora grejer, men många, vad säger man, många bäckar små som kan ju liksom mycket hända.
Med viss försiktighet om PMS, för då kan det där få helt omvänd effekt. Men man lär ju känna sin partner.
Jag hoppas det. Ja. Alltså PMS är ju också en tema som förstås är svårt. För det, om man lever i en heterorelation, så vet ju den som identifieras som man ofta inte hur det är att ha PMS.
Nej.
Och då kan ju liksom den här förståelsen vara svår. Och det är därför jag jobbar mycket med det som man kallar för affektfokus. Att liksom sätta ord på känslan. Och ibland kan ju känslan inte vara logisk. Känslor är inte alltid det. Men att våga säga det till sin partner. Att bara, jag är så fly förbannad. Jag har ingen aning om varför. Dra åt helvete.
Ja.
Alltså att det får också vara okej. Okay. Sen är det klart att det här kan ju skapa väldigt destruktiva mönster. Och de kommer ju till mig också. Men då får man prata om det. Och hur kan man liksom jobba med att inte låta de negativa känslorna ta över alltihopa. För det finns ju också risk för infektioner, men av andra slag.
Ja, för båda parterna.
Ja,
liksom.
Verkligen.
Att man har både förståelse för sin egen PMS och partner förståelse för den andras PMS.
Ja.
Liksom, att det här handlar inte om dig som person, det här handlar om någonting annat.
Ja.
Låt det gå över.
Ja.
Så.
Och det kan ju ibland vara jättekämpigt om man har en partner som hanterar konflikt genom att vilja vara väldigt, väldigt nära.
Ja.
Och en andra har långfingret uppe och vill liksom ha distans.
Låt mig vara en stund.
Ja. Då blir det ju ganska kämpigt här. Och det, för de har olika strategier att hantera konflikt. Men då behöver man ju hjälpa dem att hitta liksom den minsta gemensamma nämnaren. Och kunna säga det. Och det är ju också en konst. Allt det här är ju sociala inlärningsbeteenden som vi kan lära oss. Men vi är ju också historia, eller vi är ju också en resultat av vår historia. Så jag menar, både vår egen relation till våra för detta vårdnadshavare spelar ju också en jättestor roll. Och hur vi hanterat konflikter i barndom och ungdomsåren spelar ju också en jätteroll. Och har man då två totalt olika historier så blir det väldigt påtagligt när man skaffar barn själva sen.
En av mina manliga kompisar har ännu inte hittat en partner att leva med. Och han säger så här, mina föräldrar var så vansinnigt förälskade hela livet. Så jag har aldrig träffat en partner där jag kan uppleva det med än.
Precis.
Så han tror att det måste vara så där.
Men intellektuellt intellektuellt så förstår han ju att det här, att det kanske inte går att få en sån relation som hans föräldrar hade.
Nej.
Men de hade en sån, och såna relationer finns ju också. Ja. Man är helt uppslukad av varandra.
Ja. Det finns människor för allt, brukar jag säga. Och det är ju också en utmaning när man då jämför sig hela tiden med människor annat. Så här, men de där två, de har ju barn och de verkar vara så otroligt lyckliga varje gång vi träffar dem.
Uh-huh.
Ja, men då ska vi också veta att det finns stunder ni inte träffar dem. Och att det liksom kan vara hur som helst då. Vi människor vill ju gärna höra till. Och för att uppnå det behovet så jämför vi oss med andra. Och det är så mycket psykisk ohälsa uppstår.
Mm. Additionsstressen på något vis. Man jämför sig med alla.
Ja.
Och de hinner med det och det och det och det. Och vi har bara varit på ICA idag.
Ja.
Ja.
Men då tänker jag också att det här när vi då tar kontakt i början när barnet är ganska litet, så behöver det ju heller inte vara den där stunden som det kanske var innan, som tog en halvtimme, två timmar, utan det är ju kanske i början och kanske sen resten också lite snabb i sannas tid.
Mm.
Att vi inte får förminska dem på något sätt.
Utan verkligen inte.
De kan vara rätt viktiga och värdefulla för oss och ha sex på olika sätt i dem.
Mm.
Men att vi fångar tiden liksom, oavsett när den är på dygnet.
Alltså, tidigare pratade vi om bolibompa-sexet. Alltså när vi hade då analoga tv-apparater där barnprogrammen bara var 18-20. Och då passade föräldrarna på att ha någon form av intimitet ihop. Och nu lever vi ju en tid där streamingtjänsterna hjälper oss med att vi faktiskt också kan bestämma över våran tid. Att säga, men här ungarna, varsågoda, här har ni.
Det borde ju underlätta för oss.
Jag tänker det. Och sen kan det hjälpa oss på andra sätt förstås. Vi människor har inte så hjälpa oss själva.
Ja, men, att vi ändå. Men nu tänkte jag just att du kan få välja tiden. Att det kan vara en fördel.
Ja. Och de gånger som man säger så här, vi har inte tid, så brukar jag vara jättefräck och säga, tid har vi.
Mm.
Det handlar om prioritering.
Som hela livet.
Som hela livet. Och det kan vara jätteprovocerande för många. Men då ger det också en signal på att men då kanske det är just det. Du prioriterar inte. Mm. Och det är också helt okej. Okay. Men hur kan vi liksom göra det här talbart och jobba med det så att paret inte har liksom den här negativa friktionen hela tiden? För när vi har en negativ friktion konstant, då blir vi ju sjuka till slut. Både mentalt och fysiskt. Så vi behöver liksom hjälpas åt att göra saker talbara, tänker jag. Och det är därför det är så bra att vi med streamingtjänsterna också har fått det här podcastmomenten i våra liv. För då kan vi ju också hjälpa till att göra saker talbara. Att hjälpa människor att tipsa och trixa med sådana här typer av program och hjälpa till att göra saker talbart även hemma.
Att det ser olika ut, att det låter få göra det.
Ja.
Det är lite större barnet då, Kalle, som vi är rädda för när vi har sex, att det kommer och stör.
Ja.
Eller att de vaknar och hör.
Ja, vaknar och hör eller går från streaming-tepen och stör och hör.
Ja.
Hur tänker man? Nu får du generalisera lite då. Men.
Ja, jag tror det finns två olika skolor i detta. En skola som menar att barn tar jättestor skada av att se sina föräldrar sex. Och en skola som säger att barnet kommer inte att dö av detta. Och jag kanske tillhör den sistnämnda, att barn kommer liksom inte kola vippen av att förstå att sina föräldrar har sex med varandra. Det beror också förstås på ålder och åldersadekvat information förstås. Jag är ju jätteför att vi ska prata om sexualitet med barn. Och när jag säger det blir
hur tidigt då?
Jag tycker ju egentligen typ på en gång. Och då brukar jag
mamma,
många gånger
pappa
få reaktioner.
Och sex är det tredje ordet.
Ja, kanske. Men definiera vad det är för någonting. Men då behöver man ju inte prata samlagställningar eller sexställningar med en sexåring, utan att prata om så här, känslor, vad som kan vara skönt, kroppslig integritet. Och att jo, men mamma och många vuxna är väldigt nära varandras kroppar för att vara nära varann. Det kan vara ganska bra information att bara ge. För jag menar, bästa, om vi ska kolla, om jag ska vara ännu krassare. Många personer som jag träffar i min terapeutiska verksamhet har aldrig sett sina föräldrar ens kramas. Och då blir det liksom verkligen motsats till din manliga bekanta som då inte alls förstår hur man kan vara nära varandra.
Sa du att de flesta inte har gjort det?
Nej, det är väldigt många. Nej,
det är många.
Jag kommer inte ihåg vad jag sa, men jag tar tillbaka om jag sa de flesta. Ja. Väldigt många har inte sett sina föräldrar ens liksom ta i varandra. Och då blir det ännu svårare sen liksom att sätta ord på egna önskningar. För man har liksom inte ens sett de viktigaste personerna i livs första åren vara nära varandra. Utan det vi vet enligt forskningsstudier är ju att barn mår bra av att se att sina föräldrar är varandra nära. Sen ska de inte sitta och titta på när man har sex. Förstås.
Nej.
För jag menar, det är ju någonting som är mellan föräldrarna som barnet inte ska vara involverad i. Men ofta tror jag nog att rädslan för att barnet ska komma på en är överdimensionerad. Att det liksom är risken för det är ganska liten. Sen är det klart, har man barnen sovande i samma rum som en och att man ska ha sex då i samband med att man ska gå och lägga sig, ja, men då kanske det finns en idé att ha sex i vardagsrummet istället om man har ett vardagsrum.
Ja, det behöver ju inte vara, man behöver ju inte vara i ett rum, det finns ju flera.
Ja.
Och se bara grannarna än.
Finns det gardiner, tänker jag.
Ja.
Och de grannarna kan gå därifrån.
Ja. Men om man då har barn som inte vill, tycker själva om närhet. För vi har ju, som det ser ut i samhället, fler och fler barn med diagnoser. Mm. Eller om vi upptäcker dem mer lätt, så kan det vara. Men som inte själva vill ha närhet, kram och så vidare.
Ja, också en jättefråga.
Och kan de barnen istället må dåligt av att man ser sina föräldrar väldigt nära varann med närhet och kramar och så vidare? Mm. Kan de
må dåligt av att de inte vill det samma?
Ja, att de inte kan på samma sätt. Och tycker de att nu känner jag mig utanför. Ja. För jag tycker inte att det här är bra. Precis. Eller skönt för mig.
Mm. Jag tänker att det handlar jättemycket om att börja i tid. Och där är vi människor inte heller så där jätteduktiga rent generellt sett. Men att börja i tid och prata om just kroppslig integritet. Börja redan när barnets medvetande säger att så här, jag är en egen person med egna gränser. Det här med att börja koppla att jag och min förälder är inte samma person. Att där börja liksom prata om att du måste inte krama mormor varje gång. Nej. Att du måste inte ens krama mig varje gång. Och just att vi liksom hjälper dem att också säga nej. Det som vi har, tack och lov, en public service i Sverige idag som då gör också produktioner på att hjälpa barnen säga stopp min kropp är ju helt briljant. Men också att vi hjälper dem att säga nej och ja och kanske. Alltså hjälpa dem att hitta det här språket. Mm. Sen när det kommer till diagnostik, där är jag nog inte helt påläst på alla diagnoser som finns. Förstår det ju bara psykiater som kan vara. Jag kanske ska bjuda hit en psykiater och prata om de sakerna. Det tycker jag skulle vara en jättebra grej. Så där vågar jag faktiskt inte gissa på någonting. Men att prata om att man får bestämma sig själv och att man inte måste krama vem som helst i olika typer av kontexter är en viktig grej. Inte ens faktiskt en själv. Och det kan man ju säga, jag som är förälder och försöker uppmuntra min barn att ha den här integriteten, kan ju ibland bli jättesårad när mitt barn inte vill krama mig. För jag vill ju bara äta upp mitt eget barn ibland. Men att vila i att det här är min reaktion. Det ska liksom inte mitt barn behöva belastas för. Att jag vill inget annat än att pussa honom hela ansiktet. Men han vill inte det. Nej, men då ska jag ju förstås respektera det. För jag menar, det är annars, hur ska jag annars hjälpa honom att förstå andras integritet om jag bara kör över hans? Nej. Det tror jag är en viktig grej.
Jätteviktigt.
Ja, men det går ju inte att det där normala normalisera på det sättet, utan att, som du säger, att det är väldigt viktigt. Men det är inte lätt i det här lilla barnet som bara ser sina föräldrar och
nej,
tror att allt de gör, allt föräldrarna gör.
Ja, men jag tror att det absolut lilla barnet tror jag inte förstår riktigt intimitet. Nu är inte jag barnpsykiater som sagt, men jag tänker att då, delvis så ger vi ju en modellinlärning att så här kan man ge intimitet. Men också visa förstås att, jag brukar också säga det ibland när jag har par som bråkar mycket, så här, själva bråket är ju inte ett problem. Eller jo, det kan det vara ifall det är liksom hela tiden förstås. Men barnet kommer liksom inte ta skada av att se er bråka.
Det är om... när ni löser konflikterna. Mm.
Precis, det är när ni löser konflikterna. Barnet måste också se att ni säger förlåt och blir sams. Och många blir ju sams genom kramas och säga ursäkta eller förlåt. Men det behöver man ju förstås inte heller göra, det finns ju många sätt. Men att barnet måste se att ni blir sams igen. Att liksom inte låta bråket ta över. För det är det de tar skada av. Bråk tar de inte skada av, ifall det, ja förstås, med undantag ifall det är fysiskt, sexuellt eller våld av något slag. Det ska ju, jag längtar efter den världen barn inte behöver bevittna det, men att man ska se förlåtandet, försoningen.
Liksom. Ja, vilket fantastiskt samtalsämne, och hur vi, liksom, vi börjar prata om sexualitet och sen bara hur det blommar ut och vad allting bara hänger ihop.
Det är därför jag gillar vårdpersonal som ställer frågor om relationer och sexualitet. För att det visar ju, det är en del av våran person och våran verklighet. Mm. Och därför behöver vi som jobbar inom vården eller vistas där ställa frågor om relationer och sexualitet. Det finns ju hur mycket studier som helst att det finns ett motstånd för vårdpersonal att ställa de här frågorna, för det är för privat.
Ja.
Men vi frågar ju om folk liksom utsatta för våld. Vi frågar om folk har mördat andra. Så det är ju, vi ställer ju väldigt privata frågor inom psykiatri exempelvis. Men det här med sexualitet, det vågar vi inte närma oss. Och det tror jag, tror att vi missar väldigt mycket på grund av det. Men det ser
vad ska vi göra med svaret?
Det är det som folk är rädda för. Och jag brukar då lugna och säga så här, men ni behöver inte veta allt vid första besöket, utan ni kan faktiskt säga, du, det här vet inte jag, jag får återkomma. Eller ska vi sätta oss vid datorn och söka lite information tillsammans? Ibland finns det ju inget som är proffsigare än säger att jag vet inte. Hade en handledare en gång i tiden, jag kommer inte ihåg om jag sa det sist, men jag älskar den här berättelsen. Jag hade en handledare en gång i tiden när jag jobbade som socialsekreterare, som sa att ja, men ni alla socialarbetare, och jag tänker att det kan översättas till alla som träffar människor i sina yrken, ni lider av samma sak. Det är tvångsmässigt omhändertagande.
Ja.
Och hon upprepade det under de 3 åren jag jobbade som socialsekreterare. För att och det har jag verkligen tagit med mig genom hela min karriär. Att så här, vi behöver inte veta allt på en gång. Men vi har ju den här tvångsmässigheten att vi vill så gärna hjälpa människor hela tiden. Därför vi har valt de här yrkena, tänker jag.
Ja,
ja, ni båda nickar. Vi vill ju gärna hjälpa. Men det finns den största hjälpen ibland att säga, du, det här är en svår fråga, jag vet inte.
Nej, vi kan ta reda på.
Ja.
Det finns ju alltid proffs runt omkring. Och eller så får vi inte svar på allt.
Nej, och det kan ju vara jätteprovocerande.
Ja,
du, så här, det finns inget svar.
Mm.
Och hur man liksom kan hjälpa då människan att vara i den ovissheten.
Mm. Och framförallt idag tror jag, när vi är så vana att få svar och behöver den kontrollen.
Mm.
Men upplever du också, om vi då går till sexualiteten efter förlossning, vad det än må vara för tid,
ja,
att vi behöver kontroll? Ta kontroll över den?
Ja, alltså jag tänker att vi alla människor har ju kontroll förstås, men att vi behöver kanske äga vår sexualitet. Jag brukar köra på klyschan att sex börjar alltid med dig. Alltså att vi behöver vara i oss själva och vilja. Och att där jobba utifrån den viljan och önskan om att vara nära. Och där kan det ju också bli jättekämpigt ifall man är i en tvåsamhetsparrelation där och viljan är olika. Och då tänker vi ofta att den som har högre lust är liksom normen. Och att det är dit den som är, den som har mindre lust ska liksom upp till den nivån för att det ska bli bra. Och jag menar ju att nej, det är ju inte hela sanningen, utan det handlar om kompromissa och mötas. Men den som har mindre lust har ju alltid makten i och med att de kan säga nej. Och det är ju, finns ju en poäng med det. Jag tänker att vi ska försöka jobba mot ett samhälle som inte har sexuella övergrepp. Jag tror att vi alla är överens med det.
Ja, för det kan ju ligga väldigt mycket frustration i det också. Ja,
absolut. Och jag menar, den frustrationen som partnern med högre lust har, ja, men det är den känsla, det är den sanning. Och den ska vi förstås också ta på allvar. Men de äger ju också sin sexualitet. Och så de behöver ju också ta ansvar för sin frustration utan att det ska gå ut över sin partner.
Mm.
Och då finns ju sådana som mig. Då får man gå och prata om det på andra sätt.
Mm. Det är jättebra. Vad rekommenderar du då?
Affektfokuserad psykoterapi. Nej, men att vi pratar om vilken känsla frustrationen faktiskt är. Ofta handlar ju frustrationen relativt sällan, måste jag nog ändå säga, om just jag längtar efter penetration, omslutning och utlösning. Utan det handlar om närhet och bekräftelse. Alltså att vilja bli sedd. Och där kanske svartsjukan på barnet också kommer in.
Liksom. Jättemycket, tänker jag.
Ja, och där behöver vi ju liksom erkänna känslan för att kanske inte komma över den, men att inte låta den äta upp hela våra liv.
Men vad kan man göra för att ersätta den? Kan man fråga så?
Ja, alltså det finns ju jättemånga försvarsmekanismer vi människor har sysslat med. Alltså nunnor som klipper gräset exempelvis. Att man klipper jättestora gräsmattor för att liksom kanalisera sin sexuella åtrå. Nunnor får ju inte ha sexualitet, eller ha sexualitet har de ju, men de får inte agera
utan. Det är sommartid då.
Det är sommartid då. Ja, snöskottning då.
Ja, okay.
Alltså att man agerar ut sin känsla i en aktivitet. Det är ju en strategi som på kort sikt funkar, men på längre sikt så kan det bli väldigt destruktivt. Men att jag tror ju ändå fortfarande, och jag tjatar om detta ord, men att kommunicera, att våga närma sig sin känsla gentemot sig själv. För det finns ju skuld och skam i det här också. Hur kan jag gå och vara så fruktansvärt frustrerad att min partner inte ställer upp när jag är så här frustrerad? Och det är förstås asjobbigt att gå med, som också påverkar hela livskvaliteten i långa loppet. Men när man vågar erkänna och närma sig den känslan, sätta ord på den och beskriva den, antingen till mig eller till en partner eller till en annan terapeut med, för det finns många terapeuter, men så tror jag att, eller jag vet, vågar jag faktiskt säga, att det blir lättare i långa loppet. Jättejobbigt i stunden i rummet med mig, för då närmar vi oss det här mörka, mörka som vi liksom inte vågar erkänna för någon annan. Men när vi gör det så blir det liksom ljusare utanför. Nu går vi också mot ljusare tider här ute. Men det blir också det när man går ifrån.
Men då är det ju en annan sak att ha liksom lyft upp den här känslan som du har. Men det kanske inte löser mitt problem att jag vill känner ett väldigt stort behov av att ha sex. Och hur bemöter du dem?
Jag låter dem ju förstås beskriva sin frustration. Det är ju viktigt att liksom låta deras berättelse också få en plats. Jag kommer ju inte kunna hjälpa dem med att deras partner ska bli kåtare och mer tillgänglig på så sätt. Men jag kan hjälpa dem i frustrationen genom att hjälpa dem att hitta beskrivningar för sin verklighet. Hjälpa dem att hitta strategier att beskriva frustrationen utan att kränka. Och det är ju svårt. Och framförallt om man kanske har mindre lust och känner skuld. Framförallt om man har en mindre lust efter förlossning eller vilken situation den må vara. Men att se och bekräfta. Jag ser att du är frustrerad. Och det är helt okej. Okay. Sen kan jag ju lite krasst i mitt huvud säga så här, du kommer inte dö av att du är frustrerad. Men
det kanske är en viktig information.
Ja, ja i och för sig.
När man känner att huvudet håller på att spränga.
Frustration dör vi inte av. Men i långa loppet så blir vi dåliga.
Mm.
Och då menar jag inte dåliga som individer, utan vi blir sjuka. Liksom.
Nej, men den här frustrationen, övergår den till att man känner sig avvisad då?
Det är ofta det handlar om, tror jag. Mm. Att vi liksom, och där menar jag också med att hur våra ursprungsrelationer till våra vårdnadshavare också har sett ut. Att har vi liksom en högre tendens att känna sig avvisad, så finns det en större risk att man också kommer tillbaka till den känslan när man utökar familjesystemet.
Mm.
Och men, gud vad tört det där lät. När familjen blir fler så finns det en risk att avvisningskänslorna kommer tillbaka.
Men du, onani då, kan inte det vara ett sånt sätt? Om jag nu behöver få ha det här sexet ändå, så kan man väl, det som kanske för många inte är acceptabelt innan. För i ditt sexologiska rum måste ju det vara möjlighet att lyfta det som ett alternativ.
Ja. Alltså onani är ju också en magisk grej. Nu vet vi ju enligt upprepade forskningsstudier att onani är väldigt hälsofrämjande på många plan. Onani har ju ett ganska dåligt rykte liksom på det sociala planet. Man tänker att det liksom är det näst bästa och skamligt. Vi lever ju också en tradition ganska länge om att onani ska man inte hålla på med. Att det liksom är syndigt i religiösa samfund eller rent socialt att det liksom är smutsigt. Men nu är det fint, nu har vi ju också en SVT-dokumentär om lufttrycksvibratorer, så jag menar, det har ju hänt någonting om själva snacket om onani.
Som är bra både för killar och tjejer.
Ja, oja. Oavsett vilka genitalier man har så kan vibratorer vara magi. Och nu har jag glömt bort frågan. Jo, kan onani liksom vara en uppgift för att är så? Jag brukar tänka kring att vi människor
kan lösa
har
frustrationen för vissa.
För vissa absolut. Och för vissa blir det ännu mer ett nederlag. Att ha nu onanerat igen och fortfarande inte fått ligga. Men vi människor har ju lite, om jag ska vara krass nu, två inkörningsportar till sexualiteten. Onani med sig själv, alltså sin egen individuell sexualitet. Och sen har man liksom den som man agerar ut med andra. Mm. Och ibland känner ju vissa att så här, det finns en fin balans här emellan. Att så här, jag kan onanera, men det ersätter liksom inte min parrelation. Och så finns det de som kanske bara sex med sin partner eller partners och inte onanerar och mår bra i det. Eller inte. Och så finns det de som inte har sex med sin partner men onanerar. Mm. Och mår bra i det. Eller inte. Jag uppmuntrar ju onani. Jag tycker att det är jättebra. Av många orsaker. Men också att jag lyfter ju frågan så här, om onanerar du då? Din partner kan inte och vill inte ha sex med sex överhuvudtaget. Det handlar ju inte om dig. Utan vill inte ha sex just nu av diverse orsaker. Men hur är det med din onani? Mm. Nej, det får jag inte. Jag är uppvuxen i en kontext där vi inte fick. Jag tycker det är smutsigt. Jag tycker att det är näst bästa. Men då får man liksom utreda det också. Men onani kan ju absolut vara ett sätt att hantera frustrationen under en period. Oh ja. Men för vissa känns det som ett nederlag. Som en påminnelse om att ens partner inte vill ha en. Ni hör ju. Det är svårt att generalisera. Ja. Vi människor är väldigt komplexa. Det finns inga ja, nej, ett, två svar. Utan vi är ju liksom hela multiplikationstabellen på något sätt.
Olika lustar.
Ja.
Också. Mm.
Men lust har ju också ett oförskämt dåligt rykte i sexologivärlden. Många tycker att det är jättejobbigt att jobba med för att det är så otroligt påverkningsbart av många, på många sidor.
Att du menar att lust är ett så värdeladdat ord? Eller?
Det är absolut det. Ja. Men också att det liksom påverkas av familj, uppväxt, eventuella barn, skola, studier, jobb, vänner. Alltså allting kan ju påverkas. Så man måste liksom jobba ganska brett när man träffar människor som har lustproblem. Upplever problem med sin lust. Och då tycker man att det blir för jobbigt. Det blir för svårt. Jag tycker att det är jättespännande att jobba med lust. Just för att man får gräva runt lite här och lite där.
Och jag tycker det är ett vackert ord faktiskt. Som står för extremt mycket som du sa.
Alltså lust, de fyra bokstäverna är ju väldigt fina att titta på.
Ja. Och vi ska vara glada att vi har det.
Ja, vi behöver ju vara lustdrivna. Man brukar hårt kategorisera att vi människor liksom är lust- eller pliktdrivna och vi behöver ju egentligen båda två. Mm. Är man bara pliktdriven blir livet ganska trist. Mm. Är man bara lustdriven så blir det ofta kaos. Utan vi behöver ha den här gyllene balansen. Och av lite annat också.
Hörrni, det här är ett oerhört intressant. Vi har faktiskt pratat i en timme.
Har vi gjort det?
Ja, en timme och fem minuter sedan.
Jösses. Ja, det finns väldigt mycket mer.
Kanske klipper ner det här lite.
Nej, det gör vi inte. Det är värde i allt. Men avslutningsvis är det här då, när vi har pratat sex efter förlossning eller med små barn, så handlar det om att vi ska försöka få mer energi till närhet eller sex. Ja. Vad du nu behöver mer av tillsammans med din partner. Och hur hittar man den? Och ibland så kan det faktiskt vara så att man inte får känna sig dålig heller, att vi byter sovrum.
Ja. Alltså att jättebra.
Ja. Eller hur? Ja. Att vi sover på olika ställen och får lite energi. För det gör oss till en helare människa. Och vi är inte sämre för att vi ligger där och trängs med barn eller flera barn kanske till och med.
Hur?
Men du, Kalle, avslutningsvis ska vi som förra gången köra en sammanfattning. Ja. Jag tänkte också rekommendera tidigare avsnitt där vi pratade om hormoner, väldigt trevligt med färdknäpp. Får ni lyssna på vad det kan innebära, hur bra det kan vara. Vi pratade om orgasmen i födseln.
Ja,
onani där, smärtlindringen. Ja. Vi hann med jättemycket där. Lyssna tillbaks för
Jag behöver också lyssna tillbaks på det. Det lät ju spännande.
Ja. Det är det. Men att vi själva funderar på vad vi vill och vad vi behöver. Att kunna kommunicera återigen. Att börja med att säga kanske att jag tycker eller lyssna in mera.
Ja, jag-budskap som man kallar det för ibland. Jag känner att när det blir så här kan vi istället utgå ifrån den egna känslan.
Ja.
Annars blir det lätt anklagelse.
Mm. Och lära oss på att bli en kanske bättre lyssnare.
Mm.
Försöka att lösa konflikter. Kompromiss är väl ett bra ord. Mm. Att stänga av digitala medel, datorer och tv-apparater ibland för att ge sig tid.
Ja.
Eller om vi ska ligga eller vad vi ska göra och barnen behöver titta.
Då eller spela parti Yatzy. Alltså vi behöver inte ligga med varandra heller.
Nej.
Bara
nej.
Vara.
Bara lämna jobbet på jobbet.
Men det här med respekt, hänsyn och förståelse, det är ju ord som återkommer. Och försöka skapa den gemenskap som man vill och behöver med kommunikation.
Och så ska jag bara skicka med att det finns alltid hopp.
Ja. Ja.
Och är det så att ni känner att det är ingen idé, så, alltså det finns hjälp att få. I många kommuner har man ju rätt till familjerådgivning till ett subventionerat pris. Mm. Och har man barn så får man också rätt till flera samtal. Och många familjerådgivning är ju också utbildade inom sexualitet. Så det finns hjälp.
Och du finns var?
Hur jag når finns man i dig? Stockholm här. Mig kan man nå antingen på sociala medier, sexolog Kalle Norvald. Kalle med K och Norvald stavas N-O-R-W-A-L-D. Eller så kan man nå mig på min hemsida, kallenorvald.se.
Det är bra.
Mm. Och jag finns i Stockholm, men jag har också medlemskort på tågfärdmedel. Kanske inte för samtal, men för utbildningssatsningar.
För föreläsningar. Ja, jätteintressant. Mm. Mm. Men du, vi kommer ju att ha dig som gäst, sexolog, framöver också.
Ja,
jag
kommer
för det finns en fortsättning.
Ja. Ja, oh ja, det är som vi säger. Det här är bara never en blomma ending. Som är på väg att blomma ut.
Ja, men det är det. Varmaste tack, Kalle. Vi ses snart igen. Ta väl hand om dig, så som ni alla där ute.
Ja.
Jenny, vi
hörs snart igen.
Vi hörs och ses. Ja. Vi ses i verkligheten på förlossningen och med kejsarsnitt och så vidare emellan de här avsnitten, vilket också är jätte roligt. Så lite klinisk verksamhet också älskar vi på livet. Och vi hoppas att ni gillar att lyssna på oss. Men ni kan också hänga med oss på Instagram och där heter vi Babies Podcast.
Ha det gott.
Ha det gott.
Ha det fint.
Hej då.
Hej då.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.